Så där ja. Ska vi se. Nu säger macken att jag har 2 timmars ström. Så långrandiga ska vi inte bli. Härligt att vara här igen. Det var ju ett tag sedan sist. Ja. Ja, men vi har fått så mycket kramar här. Ja, så händer ibland. Vi blev ju av med våra lysen på bilen. Och det här är ett märkligt fenomen. För att har man inte lyset får man inte köra. Och är man på lyset får man inte heller köra. Så att då är frågan när man kan köra. Det är väl så att de stal våra lampor helt enkelt. Gjorde de en torsdagnatt. Och jag ringde till bilverkstaden sen, eller reservdelarna, och frågade vad det kostade. Och då visade det sig att bara materialet låg på ungefär 18 000. Så att det här var ett rent beställningsjobb. Så det var väldigt vackert gjort. Man hade bara brutit dörrlåset. Ingenting annat. Allt annat var kvar. Man öppnade huven, skruvade bort lamporna. Till och med blinkerslampan, själva glödlampan, hängde kvar. Snyggt, proffsigt gjort. Någon beställde och behövde nya xenonlampor. Så var det. Så att så ser det ut i vår värld. Och det tog lite tid att få fram det här, men sen så löste det sig. Så att, ja, det var ju billigt. Det var ju billigt att få nya lampor. Det var bara att betala en självrisk. Men det är alltid ett bekymmer. Och nästa gång det händer så blir självrisken dubbel, så att det blir dyrare. Men då gjorde vi som så att vi installerade ett riktigt larm på bilen också. Därför att det här är lite intressant med larm som finns, originallarm. Det räcker med att man bryter ur cylinderlåset på de här på VAGs. Och sen så vrider du om och öppnar dörren. Då avaktiveras larmet. Tänk vad lätt att stänga av ett larm. Sen finns det mycket mer avancerade originallarm. Men så fungerar det här. Liksom, tänk vad enkelt för någon människa att ändå komma åt det man vill ha. Och det är kanske en liten tanke när vi kommer in i lite i predikan här. Men nu känns det bra att vara tillbaks. Så att nu kör vi med lyset på. Men på väg till verkstaden faktiskt. Jag var borta en dag. Åkte bort till verkstaden i Hallunda. Det är väl kanske en mil från Södertälje. Och jag körde lite fel. Så hamnade jag på en liten 50-sträcka. Det kan vara 200-300 meter lång raksträcka. Och så ser jag en polis på andra sidan. Jag möter honom. Tänkte jag, nu är det kört. Här kommer jag. 2 svarta hål fram i fronten. Det här kommer aldrig gå väl. Så vi möttes. Och de tittade. Och jag tittade i backspegeln. Han gjorde ingenting. Han bara fortsatte att köra. Och det gjorde mig lite modigare. För att jag var tvungen att åka till såna trädgårdshandel och handla lite grejer. Jag började lite elgrejer och lite trädgårdsgrejer. Så jag åkte iväg. Och tänkte, jag hoppas jag inte möter någon polis nu. För att det var inget verkstadsbesök. Så jag hade ingen giltig orsak att åka till trädgården och handla. Och mycket riktigt så mötte jag en polis igen. Så tänkte jag, nej, inte igen. Och det var ganska nära hemma. Vad gjorde han då? Han bara fortsatte att köra. Gjorde ingenting. Här kom jag med 2 svarta hål fram i fronten. Så att det visar väl kanske lite hur läget ser ut för poliserna idag. Man bryr sig inte om att stanna en bil dagtid utan 2 lampor. Det blir så mycket skrivbordsjobb. Nej, så kan det ha varit. Han trodde inte att det var sant. Det var en illusion. Nej, jag tror att det vet om dem att det är alldeles för mycket skrivbordsjobb att stanna en bil och börja fylla i det här. Så att det funkar inte. Men nu är vi tillbaka i alla fall. Så får vi se vad som händer till nästa gång. För några veckor sedan, jag var här sist, då predikade jag om valet. Det var valet 2006. Min predikan handlade ju inte om vilket parti man skulle rösta på. Det handlade ju om att välja Jesus. Sen vet inte jag om någon under den här resans gång som har lyssnat på den här predikan har valt Jesus. Det hoppas jag. Han hade ingen valsedel. Det var intressant. Det här måste vi lösa. Om det var bara där problemet satt. Det var ju så att då pågick alltså valet till Sveriges riksdag. Och precis som i alla andra såna här, vet du, valdebatter och annat, så försökte man att smutskasta varandra. Det var ju lite diverse kontroverser mellan partierna där, och man högg på varandra. Men nu är valet över och segraren har intagit tronen. Men den här segeryran som blev efter valet, den kan man nog konstatera att idag är en baksmälla. Alla som en dag har vaknat upp med en riktig dunderbaksmälla vet hur det här känns. Jag tror att man känner lite så idag. För att ingen av oss tror har missat vad som har hänt de senaste, idag är det 9 dagar. En minister har redan avgått. Jag tittade på internet i morse på några tidningar som fanns där. Och där kräver man avgång för nästa. Och det har man gjort på grund av de här ministrarnas handlande. Och då kan man ju fundera så här. Att tillhöra, vad jag nog skulle vilja säga, den övre medelklassen som de här är. Och inte betala en tv-licens som är på, jag tror att den är på 1600 per år. Någonstans där. Vad sa du? 5 kronor om dagen. Att tjäna så mycket pengar och tillhöra den klassen, det är ingen bra förebild faktiskt. Det håller jag med om. Att tjäna över 1 miljon kronor per år och säga att man inte har råd att betala anställda vita löner, är inte heller någon bra förebild. En av de här ministrarna sa ju som så här att jag har inte betalt tv-licens, det var den manliga då, därför att jag tycker inte att SVT:s program är värda pengarna. Det var hans åsikt om det här tidigare. Att samtidigt då säga det här när jag är en folkvald politiker och till råga på allt så har jag en hög ministerpost. Det är att säga samma sak till Sveriges befolkning, att jag är med och bestämmer vilka lagar som ska gälla här i Sverige. Det är det så ju. Men jag bryr mig inte om att följa dem. Och slutklämmen blir då, gör också ni samma sak. Därför att om jag som politiker bestämmer och inte bryr mig om, varför ska jag då kräva att ni följer det här? Det är ju kontentan av det hela faktiskt. Ledarskap har faktiskt en uppgift att följa. Alla kan ju misslyckas ibland. En av ministrarna, det är den sista som är på gång nu då, är journalist. Och i slutet på 90-talet så var hon med i vad man brukar kalla sån här hetsjakt på en politiker som heter Mats Hult i Stockholm. Hon var den som låg bakom drevet på honom. Så hon lyckades få bort Mats Hult ifrån sin politiska position i Stockholm. För att hon letade upp allt vad han hade gjort. Det var lite representation och det var lite annat. Så att hon körde på järnet. Och nu sitter hon i den situationen att hon har valt att inte betala tv-licens på 16 år. Man skulle ju kunna prata om dubbla bottnar. För att under den tiden hon drev det här drevet mot Mats Hult, så valde hon att inte betala sin licens. Så ser människan ut ibland. Men då måste vi se på några intressanta saker i det här. För att de här människorna har gjort som de har gjort är inte konstigt. Jo, för oss, men inte för dem. Det måste vi alltid komma ihåg. För dem är det inte konstigt. För henne är det inte konstigt att låta bli att betala tv-licens i 16 år. För oss är det, bara så att vi skiljer på det här. Därför att de har handlat utifrån sitt hjärtas inställning. Det är inte svårare än så, faktiskt. De har tagit ett eget val. Därför att det är ju ingen som har intelligensbefriat dem. Det är ju inte någon som har tillsatt någon form av god man som har sagt att vi har omyndigförklarat dig nu. De är fullt friska till ande, själ och kropp, åtminstone till sinnet. De har valt det här helt på egen hand. Oftast är de välutbildade så att de vet precis vad som gäller. Och det här är ju väldigt intressant. Därför att Bibeln skrevs för ungefär 2000 år sedan. Det är några årtionden plus fram och tillbaks. Men redan då så visste Bibeln att människan handlar utifrån hjärtas inställning. I 2 bibelställen, det ena är från Matteus evangeliet kapitel 12, vers 34. Då tar jag sista ordet där, de sista raderna. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Det skrevs för 2000 år sedan. Sen kan man ju tycka att Bibeln är osann eller inte, men så är det. Matteus kapitel 15, vers 19. Så har jag lagt till en liten snutt på sista där. Men det står i början så här. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falska vittnesbörd, hädelser och valet att inte betala tv-licens i 16 år. Nu fanns ju inte tv på den tiden så det var inte aktuellt. Men för 2000 år sedan så sa Jesus så att från hjärtat så kommer onda tankar, stöld, mord. 2000 år senare så händer ju allt det här. Och det är klart, skulle man fråga en psykolog eller en psykoterapeut, vad är det som driver människan till det här? Ja, det kommer ifrån det innersta någonstans. Det är här det sitter. Det är här. Mitt intellekt vet att det är fel att inte betala tv-licens. Det säger mig, jag ska betala den. Det vet jag, och jag gör det också. Om någon nu undrar det. Men vetskapen i tanken här spelar ingen roll när det här styr här inne. Det här brukar man säga i kärlek. Så ibland blir det, ni vet, när man och kvinna, eller när man träffas och det är riktigt uppstår såna kärleksgnister mellan varandra, så uppstår ibland lite problematik. Kan det här funka? Och det finns så mycket annat runt omkring man börjar fundera på. Och då brukar mitt råd vara ibland när det gäller kärlek att koppla ifrån den här ibland och lyssna på den här insidan när det gäller kärleken mellan människor. Därför att den här uppe kan ställa till mer trassel än nyttigt ibland. Därför att det här uppe kommer väldigt ofta bara att kunna se omöjligheterna i det hela. Men hjärtat, när det får styra kärleken mellan två människor, så kan det möjliggöra mycket mer. Hjärnan ska vara med ibland, men ibland behöver vi faktiskt stänga av den där. Om vi då går in på spåret om kristendom och kristen tro, så har jag genom åren mött väldigt många människor som inte vill bli en kristen människa. Man vill inte bli en kristen på grund av att man tror att kristendom handlar om präktighet och duktighet. Det har jag upplevt, många som har sagt, jag är inte så duktig, jag är inte så präktig. Och man jämför sig och ser att, ja, men alla är så vackert klädda, jag har inte de pengarna, jag har inte de kläderna. Och till viss del så påstår jag nog, jag är beredd att hålla med om det här. Idag har kristendomen en tendens att vara mer hjärna än hjärta. Vi ska inte koppla bort hjärnan i vårt arbete. Det är väldigt bra när man ska ha lite ordning och reda. Men grunden för kristendomen sitter inte här uppe. Den sitter i mitt inre. Men om församlingen, om kristna människor skapar en värld som där kristendomen består av intellekt och inte av hjärta, det är klart, då blir man en liten elit. Och för den som inte vet vad det är, då känner man sig utanför. Men det 2000-talets kristna har missat, det är ju, vad är frikyrkan, om vi nu tar frikyrkan, vad bestod frikyrkans ursprung av? Olärda män och kvinnor. Går vi tillbaka till apostlärningarna i Bibeln, som skrevs för ungefär 2000 år sedan, så hände det att de här kristna fick väldigt mycket bekymmer för sin tro. Man drogs inför de som fanns då inom judendomen. Och det står på ett ställe i apostlärningarna, när ett par av de här kristna lärjungarna som var fiskare hamnade inför, så att säga, dåtidens domare eller tingsrätt, domstol hos judarna. Och då säger de här domarna, de upptäcker att det är olärda män, det är enkla människor av folket. De var fiskare. De hade ingen utbildning. Kanske hade de gått någon form av skola. De hade lärt sig att läsa och räkna. Kanske på sin höjd. Det var allt. Kristendomen ifrån begynnelsen var hjärtats tro. Sen har vi emellanåt justerat lite den här. Och till slut har vi justerat så mycket att det har blivit mer kunskap än hjärta. Därför att när Jesus födde, när han dog och när han uppstod, så kom kristendomen till. Det var där den skapades. Det som fanns innan, det var hela biten med judarna och den biten. Men kristendomen, att för alla människor ta emot Jesus, uppstod efter hans uppståndelse. Och grunden till tron har alltid varit tron. Grunden för kristendomen har alltid varit tron. Så var det i begynnelsen för judarna också. Sen så stökade de till det lite mer, sen ökade lagen hela tiden. Så till slut så hamnade judarna är bara laggärningar. Och då sprack ju alltihopa. För att det vet vi att ingen människa kan ju fullt ut följa lagen. Där är vi körda allihopa. Men kristendomen handlar om tron, inte mitt intellektuellt. Och så här står det i Ordspråksboken 4:23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Visst är det enkelt och klarlagt. Gud har klarlagt att livet utgår från hjärtat. När Gud bedömer en människa så gör han det inte på samma sätt som en människa. Det är också viktigt att veta. När jag bedömer en människa så kan jag göra det bra ibland. Jag kan göra det fel. Och man brukar säga att man ska inte döma hunden efter håren. Men visst bedömer vi människor på olika sätt. Det gör vi allihopa. Vi kan bedöma dem utifrån deras sätt att se ut, uppträda, säga saker. Det gör vi. Oavsett om vi tänker på det eller inte tänker på det. Jag märker det när jag möter människor som är mer välutbildade, som har höga utbildningar. Kommer jag då i en viss klädsel och talar på ett annat språk, så ser jag ju att de bedömer mig utifrån det. För många, många år sedan, i början på 90-talet, så umgicks jag mycket med människor som var välutbildade och fanns lite högre klasser. Det var någonstans 89-90. Och då hade jag ett väldigt intressant jobb. Jag körde nämligen sopcontainrar med lastbil. Och det här var intressant, att när man var med hos de här människorna på deras fester, och så var det alltid så här: vad jobbar du med? Liksom, det är hela tiden, vad har du för yrke? Och det är inkomstbonusar, det är mycket sånt här. Och så, jag hade ju rätt kläder, så det var ingen som greppade från början vad det handlade om. Så sa jag det: nej, jag kör sopcontainrar. Det var någonstans som att där tog samtalet slut. Punkt. Det fanns ingenting mer att tillägga. Diskussionen var över. De hade gjort en bedömning, så var det bara. Men Gud bedömer aldrig människan på det sättet. Gud bryr sig inte om jag kör sopor eller om jag är advokat. Det är inte det som är hans bedömningsgrund. Jag kan stå här idag och säga att det är skäl att fela, eller fel att stjäla. Då säger jag det. Det är fel att stjäla. Då hör ni det. Det som händer nu, det är att Gud, han hör ju också mina ord. Men det som händer sen, det är att han tar fram, ni vet, läkarna, de har ju stetoskop. Så då tar han fram sitt stetoskop och så lägger han det här. Och så lyssnar han på mitt innersta. Och då lyssnar han: säg mitt innersta också att det är fel att stjäla? Eller står jag bara här och säger som god kristen förebild och pastor att det är fel att stjäla? Fast egentligen tycker jag att viss form av stöld är okej. Till exempel om jag då som chef på mitt företag, jag är på väg hem en dag, så kommer jag på att jag ska köpa frimärken för att det är slut. Och vi använder en del. Så att jag går förbi posten så köper jag en 100-rulle med frimärken. Och sen kommer jag hem och så upptäcker jag att jag har ett brev hemma som jag måste posta. Men jag har inga egna frimärken. Och då är frågan: vad gör jag nu? Jag kan ju säga så här: jag är ju chef. Ingen kommer att upptäcka om jag lånar. Jag säger inte att jag tar ett frimärke. Nej, nej, nej. Jag lånar ett frimärke. Eller det kanske behövs två till min post. För att jag måste få iväg den. Jag tycker att det gör ingenting. Det är för att det är ju 100 frimärken. Och jag lånar ett. Då är det ju 99 kvar. Och ingen kommer upptäcka det. Och jag har säkert jobbat över så mycket så att jag är värd det här frimärket. Man är, det är ju, vad är det, 5 kronor, 5:50. Men det är ju stöld egentligen. Det är för att det är inte jag som har betalt för de här 5:50. Det är ju företaget som har betalt dem. Och så står jag och säger: det är inte okej att stjäla. Och så frågar Gud: hur var det med det här frimärket nu då? Var det inte så att det var ditt företag som fick betala det? Där du jobbade åt. Och du sa att du är chef och ingen upptäcker det här. därför kan jag ju göra så. Det lyssnar Gud på. Vi pratar så mycket ibland så att det tror jag Gud vissa gånger låter passera in. Det viktigaste i människans liv är att bevara hjärtat. Det är det här, det innersta. Det står så här i Filipperbrevet kapitel 4, vers 4-7. Jag tar med de första verserna för att få ett sammanhang. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och så kommer det här bästa. Då ska Guds frid, lyssna på det här ordet, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Återigen läser vi att Gud och tro handlar inte i första hand om vad mitt intellekt vet och kan. Det handlar om hjärtat i första hand. Sen kan vi inte försöka koppla bort det och säga att jag var ovetande. Men det är en annan historia. Därför att visst är vi duktiga på ursäkter ibland. Är det inte så? Jag då som arbetar och lever då i Södertälje, inom RIA eller hela människan. Dels med vårt härberge, vi har dagverksamhet. Vi har en form, det är inte ett riktigt behandlingshem, det är ett lågtröskelboende. Jag möter mina missbrukare varje dag. Och det är klart, har man hållit på i 20, 30, 40 år, då är du expert på att lura andra människor. Och också lura dig själv. Många gånger. Många missbrukare skulle nog kunna skaffa sig en professorstitel i hur man duperar andra människor. Så är det. Det finns mycket att lära sig där. Så vill man lära sig hur man duperar och lurar andra människor, så är det bra att jobba några år med missbrukare. Man lär sig precis på vilket sätt man ska lägga det. Men man behöver inte vara missbrukare för det. Vi kan vara jätteduktiga på att lura både oss själva och lura andra ibland. För att vi vet vad sanningen är någonstans innerst inne. Men vi försöker att dölja den. Att lura en människa är ju faktiskt fullt möjligt. Det är inga konstigheter i sig. Det går alldeles utmärkt. Men att lura Gud, det är omöjligt. Tänk vad härligt. Det är möjligt att lura en människa, men det är omöjligt att lura Gud. Så här står det nämligen i psalm 139. Det är David som skriver så här i vers 1-4. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Att möta en Gud som vet allt som finns i mitt inre kan å ena sidan vara ganska jobbigt. Det håller jag med om. Det fanns en tid när jag var liten och var barn också. Kanske är det fler som har växt upp i kristna relationer och haft den här rädslan inför Gud. Och ibland så har man velat gömt sig i garderoben, släckt alla lampor och gömt sig under alla kläder, dragit igen dörren. För att barn är som barn är. Och om jag som vuxen undervisar ett barn fel, så kan jag skapa rädsla hos barnet i sin relation till Gud, istället för att det får en upplevelse att Gud är det bästa som finns. Det finns barn som uppfostrar att man måste be Gud som haver, annars så är det inte bra. Då kan barnet kanske vakna mitt i natten och känna, jag har inte bett Gud som haver, vad händer nu? Är mamma och pappa kvar? Vad har hänt? Det finns mycket av det här. Det är den ena bilden som vi faktiskt kan få av Gud. Att den allsmäktige blir något skrämmande. Men för min del idag så ser jag nog som så här att, tänk vad härligt. Det är någon som vet allt. Jag behöver inte försöka ursäkta mig. Jag behöver inte försöka gömma mig i klädgarderoben under alla kläder. Och det är lite svårt hemma hos också, för vi har såna här skjutgarderober, så jag skulle nog inte få plats i dem heller. Men tänk vad skönt att ha en relation med Gud. Jag behöver inte gömma mig. Jag behöver inte dölja någonting. Därför att han vet redan allting. Men det är lite beroende på vår uppväxt och hur vi ser på vår skuld och skam. Men när Gud möter vår skuld och skam och det vi har gjort som är fel, så gör han det också på ett annat sätt än vad människor gör. Därför att Gud vill alltid gå till rätta med det vi har gjort. Han vill alltid hela oss ifrån skuld och skam. Gud vill alltid lyfta bort skuld och skam ur våra liv. Sen kan det vara att vissa saker vi har gjort måste vi rätta till. Det är konsekvens och handling, så är det. Och Gud har inte befriat oss ifrån vårt ansvar på vissa områden. Men han kommer under förutsättning att, vad vill ditt hjärta? Du har skuld, du har skam. Han kommer bakom och vill lyfta ut det. Inte slå tillbaks det. För att så gör ju vi människor ibland. När vårt hjärta är fyllt av elakheter mot andra människor, och vi vet att den här människan har en öm punkt, då vill vi gärna trycka på den här ömma punkten, för att vårt hjärta är fyllt av elakheter. Guds hjärta är fyllt av kärlek, så han petar aldrig tillbaks skulden och skammen. Han vill lyfta ut den istället. Därför att han vill att vi har ett inre som är tomt på skuld, skam och ångest och felaktigheter. Det är hans utgångsläge. Och det är så han bedömer oss. Därför att han tittar alltid på hjärtat, inte den sociala ställningen. Nu lär väl ingen av våra politiker lyssna på den här predikan tyvärr. Men ett råd till dem som inte har betalt sin tv-licens. Det finns en förlåtelse att få för det också. Gud förlåter det om jag tar initiativet till att söka förlåtelsen. Så förlåter han. Sen kan han säga att det finns en konsekvens. Du får betala för det där. Ja, då är det så. Men han förlåter alltid. Och han ser till hjärtats vilja. Att bevara sitt hjärta, för att där utgår livet. Tänk vilken enkel kristendom egentligen vi har. Det är hjärtat det handlar om. Inte vad mitt intellekt kan eller inte kan. Det finns mycket i Bibeln som jag inte förstår. Ja, det är en sak. Men grunden att ta emot Jesus Kristus, det är att jag ångrar i mitt hjärta det jag har gjort. Att jag säger, Jesus, förlåt mig det som är fel. Och det är väl inte speciellt intellektuellt att förstå det. Det är som kärlek. Vem kan egentligen förklara kärlek i ord? Många har försökt på många sätt. Det finns många bra dikter och sånger om kärlek. Men hur får jag det här att sjunka in en annan människa? Det är svårt. Lina Sandell skrev i en sång att det kan inte förklaras. Det måste erfaras. Det måste upplevas. Ja, så enkel var tron. Det kändes väl enkelt. Det var hjärtat. Och mer än så tänkte inte jag säga nu. Jag vet inte ens vad klockan är. 11:47. Tänk vad tiden har gått fort. Vi ska ha en nattvard. Och vad är nattvarden? Den är någonting som jag gör utifrån hjärtats tro. Nattvarden handlar inte om att det är en speciell rit, en speciell handling som måste ske på ett speciellt sätt i en viss tågordning med rätt ord och rätt sånger. Nattvarden är jag med i för att mitt hjärta tror på Jesus. Det är inget annat. Så enkelt är det. Det är inte så komplicerat. Men vi har ibland skapat det så svårt att ingen förstår hur det egentligen gick till. Tron är förutsättningen för alltihopa, varken mer eller mindre. Jag tror att Bosse Björn, har ni någon sång? innan ni går upp, så ska jag förklara att när de har spelat så kommer jag fram och så kommer jag läsa ett bibelord. Och vi ber en bön, jag eller någon av Bosse eller Björn som är med. Och när det är klart så har vi ingen speciell tågordning att man går ifrån sista raden, första raden, utan någon kanske vill sitta kvar och fundera en stund och någon vill gå fram på en gång. Då gör man så. Om man vill doppa brödet eller man inte vill doppa det, man kan dricka ur bägaren och man kan doppa brödet och sen ta det i munnen. Ingenting är mer rätt eller mindre fel. Så att när bönen är avslutad sen, när jag har läst ordet, då kommer man fram som man känner att man vill göra det.
Majestät, ära och majestät, tillhör Jesus, vår kung i evighet lov. Segermakt, ära och Gud och tröst, upphöj vår kung, till honom sjung vår segers. Du har makt, ära och prakt, du är den högste. Du Guds lamm, vi träder fram till dig med vår lovsång. Segermakt, ära och Gud och prakt, upphöj vår kung, till honom sjung vår segersång. Majestät, ära och majestät, tillhör Jesus, vår kung i evighet lång. Segermakt, ära och Gud och prakt, upphöj vår kung, till honom sjung vår segersång. Du har makt, ära och prakt, du är den högste. Du Guds lamm, vi träder fram till dig med vår lovsång. Segermakt, ära och Gud och upphöj vår kung, till honom sjung vår segersång.